Sen under medeltiden förekom det att väldigt många gårdar lades öde i mitten på 1300-talet. Det var inte bara digerdöden, utan det måste vara andra faktorer också som gjorde att Småland blev så förskräckligt öde. I Hjälmsöre till exempel, där fanns från Hetsöre inga gårdar söderut föran Bjärknäs. Alla andra gårdar emellan är upptagna på 1500-talet. Den första som sen intresserade sig för att man skulle odla upp marken, det var givetvis Gustav Vasa. Och det var inte av snällhet på något sätt, utan endast för att han skulle få mycket skatt. Men han hattade hit och dit med sina beslut, som vi ska se. Ja, och så några sådana där begrepp. En bolby, det var de gamla byar som byggts upp från vikingatid och framåt, som ständigt var bebyggda, ofta i en relativt bördig jordmån, och skulle ligga på nordostsluttningen av en sjö, som till exempel Hetsrö, det typexempel Gåeryd, ja, några andra. Och från där kunde man sen avgärda en by, ja, direkt som ordet säger, sätta upp en jaskor emellan och säga: det här, det är en ny by. Söndra, det var en gammal bolby. Sjuskär, det var en avgärda by. Skjut betyder häst, och söndrabönderna hade en massa hästar, för de skulle ju köra kronoskjutsar ifrån Starhults gästgivargård upp till Brikstad, från Starhult till Bo. Och Sjuskär, det var alltså hästhagen egentligen, som var en avgärda by. Backstuga, det var ju ett hus, möjligen något litet uthus där man kunde gömma en gris, men den gick ju lika bra att ha i stort sett lös innan för en jaskgård, för när det blir höst då skulle man slatta den. Torp hade dragare och oftast kor. Sen var ju utvecklingen sån att när man byggde upp något så började man att bygga en stuga. Sen kunde man odla upp det till ett torp. Sen under 1800-talet då gick det tillbaka igen och blev bara en stuga, och sen rev man det. Eller också kunde det bli sommarstuga, och då är det i bästa fall kvar än och bevarat. Men sen kom ju andra världskriget, när det gick att sälja de där gamla stugorna för goda pengar. Och det var så nära i tiden att de som bott där, de var riktigt glada att de fått lämna huset och flyttat in i Brikstad istället. Och önskade ju inget hellre än att lämna det där gamla huset. Och gärna då sälja det, som man fick betalt för det också. För det var ju omöjligt att sälja huset som sommarstuga före andra världskriget. Nu är det givetvis många som ångrar sig. Under 1650-talet började man att bygga torp och herrgårdar för att man skulle få arbetskraft. Under 1750-talet ungefär på bondgårdar. Inte för att få arbetskraft, utan för att få sina söner och döttrar boende någonstans, eftersom jorden i stort sett var uppbrukad och det fanns inte möjlighet att köpa en gård. Och sen på 1850-talet då började en tredje rätt stor period när man odlade upp mossar. Då gick det lite lättare att sätta igång och bygga igen. Men hela tiden som man byggt så har man samtidigt rivit. Jag har väl inte följt så noga här i Brikstad hur det gått, men i Nydala. Samtidigt som man bygger upp torp och backstugor, samtidigt river man ner andra torp och backstugor. Men det blir ju inte mer kvar än en sopskyffel, för allt gammalt timmer gick att använda i nya hus. Och så la man i nya syllar där ner och kanske höjde ett par syllar uppåt, och inget blev förfaret. Gustav Vasa, han har också en genial idé. Nämligen, vem äger den mark som ingen äger? Det som huset låg och det som var odlat och det som var bete, det var ju sedan urminnes tider bondens egendom. Men sen fanns det ju skogar mellan byarna, och vem skulle äga dem? Det var ju enkelt löst. Han sa, det gör jag. De hör mig och kronan till. Åtminstone mig, knappast kronan. Och för att få skatt, när det nu fanns så många öde hus efter vikingatiden, så bestämde han 1535 att de skulle odla så mycket som de kunde på de där ödemarkerna. Då kunde man skattlägga de gårdarna och få in mera pengar. Men redan 1537, två år senare, då ändrade han sig och utfärdade förbud att odla på de där ödemarkerna. Och det var därför att han kommit underfund med att när bönderna skickar ut sina söner att odla, då odlar de där det växer ek och bok, för där är bättre mark än där det växer gran. Och den där ek och bok, den gav ju ollon som svinen skulle ha äta, och de skulle man använda till att spränga malm med upp i bergslagen, och några kunde man sälja till Danmark och få lite pengar för, så man kunde köpa salt. Och sen behövdes det några då till de kungliga slotten. Om det blir något över till människorna, det spelar ju ingen roll. Och nästa år, då bestämde han inte bara att det skulle vara förbjudet att odla, utan man skulle till och med riva ner de torp som han tre år tidigare hade bett människorna sätta upp. Och då kan man ju tycka att det skulle vara färdigt, för han bestämde sig att det ska inte vara torp. Men det dröjde bara fyra år till han bestämde att nu ska ni odla igen, odla vad ni kan. Och det var inte så lätt att sätta igång och odla då och bygga upp, för då hade kungen 35 sagt, odla nu. 38 sa han, riv ner varenda hus ni har gjort. 42 säger han, sätt igång och odla igen. Då var man ju rätt osäker. Sen kom den här Dackefejden i Småland, och det var ju rätt allvarlig händelse för kungen. Och då bestämdes det att ingen fick odla så att det störde den gamla bolebyn. Men annars var det ganska så fritt att odla. Och nästan att, ja, det uppmuntrades. Och 1563 bestämde han att ingen bonde får äga mer än han själv kan bruka. Gjorde han det, så skulle det falla oss och kronan till. Och på det sättet fick han ju en hel del gårdar till sig, för en bonde blev ju gammal och kunde vara barnlös. Han orkade inte bruka sin gård. Och det var ju bra för kungen att säga, det är precis som jag har sagt, du kan inte bruka gården, nu är den min. Men sen så småningom så bestämde man att man var dock tvungen att hembjuda gården till den gamla ätten. De som tog upp torp på den tiden, om de genom vittnen kunde visa att det har hört till min släkt till mitten på 1300-talet, då skulle de få rätt att köpa det till ett skattehemman. Då skulle de betala skatt till kronan direkt. Om inte de kunde visa så, men ville ta upp ett torp, då blir det kronohemman. Kronan ägde det torpet och de skulle göra dagsverken. Vrikstaborna och Nydalaborna vet jag, de skulle åka till slottet i Jönköping och jobba några dagar om året. Och de skulle göra några skjutsnitt i Kalmar med skattepersedlar, så att folk på Kalmar slott fick någonting att äta. När man väl odlat upp torpet skulle man några år få vara i fred för utlagor och skatter. För man måste ha utsäde, och utsäde har varit ont om ända till i stort sett första världskriget. Och ont om mat i Småland. 1917, då hade de på Nydala härgård inte mer än det de skördade på Smestorp. Allt annat, det hade ju blivit förstört genom regn och frost. Och för att då öka spannmålsproduktionen, så blev det lovligt att odla. De som satt igång och odlade var ofta adelsmän. Och hela den här odlaproceduren, det är träta mellan bönder och adelsmän. Adelsmännen, de odlade upp torp. De fick skatten till sig, men betalt ingen skatt till kungen. Och kungen blev till och med lite irriterad över det. Och Gustav Vasa bestämde att om adelsmän har odlat upp torp, så ska det inte räknas som adelsmans privata egendom, utan skatten ska tillfalla kronan. Och fogden kom och tog upp skatten, varpå i Kohult åtminstone godsägaren på Hubbestad kom och tog upp skatt utav samma torpare, varpå godsägaren på Nydala kom några veckor efter och tog upp skatt av samma torpare. Så fortsatte det väldigt lång tid. Och ja, kungen, han var ju gift med högadeln, och han kunde ju inte träta med dem precis. Och en torpare i Svänarums socken, han anför inga besvär. Så det var ju lika bra att låta dem hållas. Det viktiga var att fogden fick sin skatt. Om sen det kom några andra som tog upp skatt i mängder, det spelar mindre roll. Nu när man talar om arbetsmiljö och arbetarskydd och allt det där, då har man glömt att det mest livsfarliga yrke som fanns, det var att vara fogd i Småland på 1500-1600-talet. Jag tror inte det fanns någon som dog en naturlig död utav dem. Så de måste ju ha lite riskpremier. Ett annat skäl till att Gustav Vasa ville uppmana till nyodling var att om en bonde dog, då rev man ner gården om den stod ganska ensam i skogen. Och så delades marken på arvingar som bodde någonstans i närheten. Då var det ingen som betalade skatt för den gamla gården. Det vill han råda bot om genom att förrätta husesyner på all skattejord. Han tyckte att det var för dåliga jordbrukare. Och någon skulle åka ut och lära dem att bygga ett hus riktigt. Och lära dem att skjuta kreatur och lära dem att odla säden rätt. Han anlade ju ett cheferi i Nydala där man skulle lära sig att sköta får bland annat. Sen 1545, när första jordeboken började, då var det en massa torp upptecknade där som var så små att de kunde inte betala skatt. Men man hoppades ju att de skulle växa till. Och kungen var mån om att alla fogdar skrev in så tidigt som möjligt. Där håller någon på att odla. Se nu till att det bevakas ifall det blir så stort att man kan betala skatt. Och skatten, det var inte som nu att riksdagen bestämde så mycket måste vi ha i skatt. Om jag finge bestämma skulle givetvis vara helt annat. Säger var en av oss givetvis. Utan skatten skulle vara så, enligt Gustav Vasas bedömning. Hur mycket är det absolut yttersta man kan ta ut av bonden i skatt utan att han överger gården och blir utfattig? Och det var en väldigt svår avvägning. Ofta låg den väl lite i överkant, så att många gårdar blev öde för de kunde inte betala skatten. En hel del av torpen här i trakterna, de inköptes utav adelsmän. Och sen hade man lite skumma transaktioner för sig och blivit ägare till en väldig massa jord. För när ett torp skattlas skulle det skattläggas för ett fjärdedels hemman. Om det då låg en stuga som nere i Bodare nedanför Klintult, eller Ringås nedanför Svensbygd, eller Älmhult borta vid Bohult, en liten stuga, det kanske hade några fåra för att bygga lagor. Då köpte en adelsman den stugan för en liten summa och begärde att den skulle skattläggas som ett fjärdedels hemman. Och det var ju en orimlig skattläggning för en stuga. Ett fjärdedels hemman, det var ju vad en besutten bonde skulle ha. Men i och med att han fick köpa den lilla stugan billigt, skattläggare för en fjärdedels hemman, så kunde han göra anspråk på hela den användning som torpet eller stugan låg på. Och på det sättet kom en massa stugor att tillhöra godsägaren på Nydala. Och då kan man ju tycka, har man nu, detta är gården, detta är ett mantal, det betalar man skatt för, så tar man plötsligt bort en fjärdedel av det. Då ska de ju bara betala 3/4 skatt för det. Men så var det inte. utan de fick betala full skatt, fast man knutte en bit här och en bit där. Det kanske inte går nu riktigt så lätt som gick på Gustav Vasas tid. Och dessutom skulle de nya bitarna då betala skatt till kungen. Man blev dubbelbeskattad i högsta grad. Sen hade man att ta hänsyn till det här med skog. Det var rätt knepiga bestämmelser för Gustav Vasa visste ju att för att klara Sverige måste man ha en flotta, och den skulle byggas av ekskog, och så planterade man dels av honom och dels senare ekar på bland annat Visingsö, och nu är de lagom att bygga skepp av, men nu har man väl övergett träfartyg, förstår jag. Karl IX och Gustav II, det var positivt att man odlade på skogen. Men sen kom det plötsligt, när Gustav II Adolf var död, ett förbud. Och det sa man, det berodde på att det var skogsbrist, och det hade det aldrig varit innan. Och det där med skogsbrist är också rätt underligt, för när Os ville öppna en ny masugn i början på 1800-talet, då begärde de att få göra det av ren snällhet, för att de stackars bönderna här skulle kunna få någon nytta av sin skog och sälja den till Osbruk. För här fanns precis fullt med skog. Det gick inte att tränga sig fram genom skogen. Sen 1843 så skulle Carl Silverstark på Nydala öppna en masugn eller hammare ner i Långö. Och då skulle ju bruken omkring höras. Varpå Os svarade omedelbart att det är helt omöjligt. Hela Småland är stort sett öde på skog. Det går inte att sätta upp en masugn till. Så det där med om det fanns skog eller inte, det beror inte på om det fanns ett antal trä i skogen, utan vad jag för stunden fann för lämpligt att tycka. När man då kommer för med att nu behöver vi ekskogen och bygga skepp var då man inne på 1600-talet, och då bestämde man att ja, i stort sett varenda stuga som var uppbyggd de sista 100 åren, de skulle man riva väck. Och de stugor som fanns, det var förutom torpen då undantagsstugor för knektänkor. De hade liksom, eftersom knektarna aldrig fick ut någon lön, man säger att en överste för Jönköpings regemente hade 200 riksdaler om året, en fruktansvärt stor summa. Och det gjorde ju inte så mycket eftersom kronan aldrig betalade ut lönen. De kunde ju höjta till 100 000. Det var ju lika dåligt för den som hade tjänsten. Knektänken hade emellertid den förmånen att få bo i en stuga skattefri för resten av sitt liv. Och sen om man sålde en gård, då tog man en undantagsstuga där man bodde och försörjdes av den nya köparen. Den stugan kunde stå invid gården om man var mycket sams, vilket aldrig inträffade, eller en bit ifrån gården, vilket blev det naturliga. Sen förutom detta att man inte fick bygga torp på skogarna för bärande träds skull och för skeppsvirkets skull, så hade det utvecklats så att de flesta som odlade, de ville odla på en herrgård, för då blir det inte utskrivna för knekt. Och under den tiden, 1600-talet och framåt, då var ju varenda människa utskriven till knekt. Då var det ju bättre att sätta sig på ett torp under Lundholmen än på ett torp under, ja, nu var det Lundholmen, hela socknen. Men om säger torp under Dal eller Röst vid Norregård, där det var bönder, då riskerar man att bli knäckt. Tog man tjänst på Lundholmen blir man i alla fall inte knäckt. Ja, sen så småningom så fick man i alla fall börja bygga lite grann. Lagen slog de andra igenom i Småland. Lagen stiftades i Stockholm och var avsedd för, precis som alkohollagstiftningen nu, lagstiftarens dåliga samvete, att den skulle tillämpas vad aldrig tal om. Och här nere tillämpades den säkerligen aldrig. Utan man byggde vidare hela tiden.
Och man fick en viss skattefrihet i första året, och man var mycket mån om att få ett skattebrev. Jag vet, 1583 utfärdades det skattebrev för en massa nya torp i Jämserö. Det var Draget och Sanden och Hundnosen och Grönvik och Hökahemmet, Stora och Lilla och Hökalunden och Hultet. Och alla fick då brev på att de har betalt en summa till staten, och deras torp ska vara ett fjärdedels hemman, och ingen ska få köpa det där hemmanet utav prästerskap eller adel. När sen kronan hade ont om pengar, då kunde de säga att vi får en tia i skatt för Sunderby by om året. Och så hade man en ränta på 5%. Om någon då betalar in 20 gånger den summan till staten, då har de ju ränta på de pengarna lika mycket som skatten är av Sunderby. Då betalade någon 200 daler för ränta för Sunderby. Det skulle vara en adelsman som betalade. Och staten fick pengarna på en gång. Och bönderna i Sunderby betalade sedan då ränta 5% på dessa 200 till adelsmannen. Om det då sen togs upp torp på Sunderby, då räknades de tillhöra adelsmannen och inte den bonde som tog upp torpet. Då fick adelsmannen ett torp på gården där. Och då kunde han lägga beslag på hela skogen som hörde till hela byn gemensamt. Så in i det längsta försökte man att sko sig på det där skattebundernas bekostnad. När man sen skänkte bort en massa gårdar, då blev det ju färre skattebunder. Och så där i slutet på 1600-talet, då hade de det nog som sämst i Sverige. Då hade man också en annan taktik att komma över gårdar billigt. En adelsman kunde köpa torpet. Det var hans. Han kunde hugga ut hela allmänningen så att det blev tomt på skog. Om man då tvingades att köra 20 timmar till slottet i Jönköping som skatt, då kunde man inte få tag i det, för det fanns inte. Då fick man sälja gården. Och det fanns inga köpare, för det var hundratals som skulle sälja. Så det är klart, adelsmannen köpte. De köpte upp enorma mängder gårdar billigt. Det här bondetorpen som var direkt bondetorp sen, där inte adelsmän och herrgårdar var inblandade, de kom till mitten på 1700-talet. Men redan 1622 hade man bestämt att antingen ska de betala skatt för sina torp, eller ska de rivas. Och riva ville man inte. Betala skatt ville man inte heller, men det gjorde man. Ja, omkring 1600 då skattades de sista torpen här i trakten. Det var Fägerhult i Nydala och Ivarsbygget i Jämserö. Sen gjorde man inte torp av den storlek att det blev gårdar, utan man gjorde dagsverkstorp. Och 1757 då upphörde möjligheten att skattlägga torp. Den här stora odlingen av torp, det var en period omkring 1680-1700 när man byggde upp alla soldattorp och ryttartorp. Och det var ju inte så att en bonde sa att i år ska vi göra något lustigt, vi ska bygga ett soldattorp. Utan de sköt på det i det längsta till dess fogden och häradsrätten hade gett dem ett åläggande att om inte torpet är färdigt 14 mars 1686 så får ni betala ett värde i böter som är mycket, mycket högre än vad torpets värde är. Och då byggde man ju så att det var färdigt den 13 i bästa fall, men helst den 14 mars. Sen var det en stor period omkring 1790-1810, och då var det pensionerade knektar som byggde i enorma mängder. Utan om jag tittar på i trakten så har nog hälften av torpen kommit om 20 åren. Nästan alla uppbyggda av avdankade knektar. Kriget upphörde ju och knektarna hade en viss chans till pension ifrån Bastena. Och det var kanske lite lättare att få nya soldater att ta värvning. Så knektarna behövde inte gå utöver sin pensionsålder. Och sen kom den sista perioden, så där 1850 till 60-65. Men det byggdes upp i princip backstugor. Men hela tiden som man byggde så rev man alltså samtidigt. Jag funderar på hur gjorde man när man skulle bygga torp. Jag har hört några berätta. En gång när jag försörjde mig som hedlig protestant och arbetade på tändsticksfabriken. Då var vi vid Svedbrandshult i Mulserö. Och där var en torpare, ja han var arrendator nu, vars föräldrar hade byggt upp det torpet. Ja, det var omkring 1940 jag var där och han var 80 år då. Omkring 1860. Då hade vi gått till en bonde som de var kända med och frågat, får vi sätta upp ett torp där och där? Och jag frågade honom då, vad skulle det vara för förutsättningar för att vi skulle bygga just här? Han tyckte jag var dum, så det var inte riktigt. Det såg jag, där lutade ju marken och det hade varit lövträ. Och där var kärr där man kunde slå och där var en bra källa. Och där var skog runt om där man kunde ta trä till att bygga med. Och första året, när de var gifta, hans föräldrar, då byggde de upp en lagård. Och sen i giftas present så hade de fått en ko och en get. Och den stod i hennes föräldrahem. Sen när lagen var färdigbyggd, då flyttade de in där. Och bodde där första året medan de byggde boningshuset. Och sen när boningshuset var färdigt, då tog de hem djuren ifrån morföräldrarnas hem. Och sen var det bara att hacka och bryta sten. Det är inte bara det, för det var ju ett fruktansvärt tungt arbete. Men de odlade upp i alla fall så att de hade några kor och de kunde bra försörja sig på det. Sen berättade Anna på Sandsdal att hennes far hade ett torp under Flodhult och så byggde de upp ett sen under Skuggebo. Och det var samma där att Jonas i Flodhult gick till August i Skuggebo och frågade om man fick sätta upp ett torp i Sjölandet. Och det fick han göra. Men det var inte riktigt bra, för August i Skuggebo högg den alla stora förer på den bit som vi kommit överens om att Anna på Sandsdals föräldrar skulle ha till torpplan. Och när de då skulle hugga timmer och timra med, så måste de ju frakta det en bit och då måste de lägga häst. Och det blev rätt dyrt, för de hade ju inget att betala med, utan de fick ju göra tigerdagsverken. Men då skulle det ju vara kalas efter vad sånt där tigerdagsverket. Och det gick inte när man höll på att bygga. Så det blev inte så mycket kört. Utan mycket fick det ju släpa hem. Samtidigt som de hade huggit ner furorna och det timmer som gick att använda till bygget. Så var barnen med och brände ris. Och i det där bålen som blev, där gjorde de sin mat, där stekte de potatis och där stekte de den sik som de fångade i rusken. Sen hade de ruskenvatten att dricka. Salt det kunde de ju inte ha, för det var ju onda tider. Ett torp i Klintor, det är vad man kallar för pantningstorp. Och ja, det är klart man kan fråga någon människa som vet vad är för pantningstorp, men jag hittade det som tur var ändå. På en gård, 1-5, bodde en bonde som hade en syster. Och hon lämnade 200 kronor till sin broder när han köpte gården. Med rätt att ta upp ett torp vid Bäckanäs och aldrig betala något arrende. Utan arrendet skulle vara den ränta som bonden kunde göra sig på dessa 200 kronor. Och när den här kvinnan som fick Betjanes, eller hennes ättlingar, inte längre ville ha det, då hade de rätt att återkräva sina 200 av bonden, och marken tillföll gården. Det gick ju bra så länge man inte räknade med inflation, men de byggde upp ett 1798 och sålde det 1846. Medan vi hade lånat 200 000 för ett hus som vi byggde 1920, och så lämnar vi huset nu och så får vi tillbaka våra 200 000. Då har vi inte gjort någon lysande affär i alla fall, det är ju säkert. Herrgårdstorpen var i regel större. Jag vet, både farfar och morfar var ju torpare i Jönköping. Men de hade häst, eller två hästar, och de hade mellan 5 och 7 kor och lite kalvar och höns och grisar. Och utan att köpa något att fora med, utan det klarade de på torpet, ungefär den kreatursbesättningen. Men sen vet jag i Nydala, när man styckade gårdarna som i Svensbygd, så att det blev en 256-del som hon bakes av Kristin Broman hade och som Joakim hade. Det var inte plats för en fåra knappast, men det var självägande bönder. Det finns alltså inte någon anledning att skilja på självägande bönder och torpare, utan det är ju ytterst individuellt hur långt man har delat gårdarna. Det fanns torp som var mycket, mycket bättre än gårdar. Och gårdar som givetvis var egentligen lika dåliga som en backstuga. Ja, när började man riva sen? Ja, han började ganska tidigt, för jag tror det började mycket väsentligt omkring 1870 redan. Åtminstone så att torpen övergick till backstugor. Och sen flyttade man ifrån backstugorna också och flyttade in till städerna som växte upp. En del människor emigrerade till Amerika. Det var ju enkelt, för då kom man från jordbruk och så seglade man över Kölen och så blev man jordbrukare igen. Andra nödgades stanna i Sverige och flytta till stan. Då kom man från jordbruk och skulle flytta in i stan som var oändligt mycket värre. Där var dåliga bostäder. Där fanns inte rusken och lundhållskön att fiska i. Där fanns inga lingon att plocka, inga blåbär, inga hallon. Inget trä att elda med som man kunde gå och plocka till sig. Inget trä att göra sina redskap av. Inte plats ens som man kunde stå hemma i köket och snickra till de bord och stolar man behövde. Jag tror att de hade mycket större bekymmer än de som for till Amerika. Men det är ju mycket mer flott att åka till Amerika. Det är mer intressant att forska om det. Hur de kände sig som bodde i stan. Det är... ja... de kanske kände, men det är inget lustigt att leta i. Sen kom väl den stora avvecklingen vid första världskriget. Och vid sista världskriget, då bodde det ju fortfarande när kriget bröt ut några på torpen. Och under kriget var det ju rätt bra att bo på ett torp eller bo på en gård. Vi har i alla fall i vår familj aldrig haft så många bekanta som den perioden. Och det krullade med människor som var barnfödda på den gården vi bodde. Varenda söndag kom det folk ut och talade om att här är jag barnfödd. Och så skulle de prata in sig, och så visste man ju att det där det var barnfödda, det var ju inget intresse. Och oss var det ju inte intresserade av. Men om man hade ett kilo råg och brännat i kaffe, eller lite ägg, eller lite ost, eller lite mjölk eller sånt där. Men det kan man ju inte säga. Och när kriget då var slut, då... ja, då var ju industrin tämligen så nedgången. Och det fattades alla varor. Det var ju liksom bara att ha en idé och sätta igång och göra någonting. Och alla som bodde på dåliga torp, De fick ett, som de tyckte, välavlönat arbete på industrin. De kunde flytta in i samhället och inte behöva ha de där långa transporterna med allt som de nyttjade i hushållet ut i sitt torp. Och det blev väl i stort sett icke ett enda torp kvar efter några år efter krigsslutet. Och de som var kvar, det var i så fall sådana som övergått till att bli gårdare. Ja, sen skulle ju torpare ge arrende i form av dagsverken. Och räknar man om dagsverken till våra priser, då var det ju enorma kostnader de hade. Och ändå så vet man att i stort sett varje torpare där ni vet, oops, där jag känner rätt många människor har pratat med som minns, de var inte förtvivlade när de skulle övergå från dagsverken till att betala arrende i pengar. De var beredda att gå ifrån torp och gårdar, för aldrig kunde man få tag i så mycket pengar på en bondagård som 20 kronor om året, förutom skatt. Man var rädd för att handskas med reda pengar. Sen så småningom så fick de ju själva pengar när de arbetade, när de körde på bruket och när de lämnade mjölk till bruket. Och det dröjde väl inte så länge för man var övertygad om att det var nog kanske bättre att ge arrende i form av pengar än i form av dagsverke. Och sen röste ju sig det där själv i och med att alla andra arbeten blir bättre betalda än att arbeta på landsbygden. Då var det svårt att få drängar. Då var det ju praktiskt att man övergick att betala arrende i form av pengar. Sen hade man ju de mest befängda skyldigheter. Jag vet, farmor skulle lämna smultron till herrgården och hon kom väl någon enda gång med smultron, ja, första året. Och friarinnan tyckte att det måste ju vara hemskt besvärligt att plocka så mycket smultron, för de har ju varit ute och åkt med häst och vagn i skogen och aldrig sett några smultron. Och farmor sa då att ja, det har vi inte plockat, det köper vi på Östra torget i Jönköping och kommer hit med. Och det tyckte ju hon, friarinnan på Strömsberg, att det var ju för galet, så det avskaffade de året efter. Likadant skulle de lämna ris. Nej, björkaska. Och det var ju, ja, det var dubbelbottnat det där. Om man skulle lämna björkaska och se glad ut, eller om man skulle be få slippa. För skulle man lämna björkaska som arrende, var man ju tvungen att elda med björk. Och det fick man inte ta i skogen. Men för att det skulle bli björkaska måste man då skära det. Det bekymret var ju att det blev, med de där grova sågarna, det blev för mycket sågspån i stubben, annars gick det bra att täcka över med mossa. Och så blev det ju bra med ris till kvastar. Men sen var det ju ett bekymmer att få så mycket aska och hålla den torr och i ordning till man skulle lämna det till herrgården. Men det var ganska nedstämda när det togs bort. För då hade de liksom inget att skylla på när de var ute och stod upp i skogen. Utan de fick gå mycket senare på kvällarna. Och man skulle vara rädd då för grannar att de skvallrade. Men ja, det var ju samma situation grannarna. Så man fick väl akta sig för ovansgrannar till nästa gård. Ja, det var väl i princip vad jag tänkte säga. Sen när jag kom hem och tittade på detta papper, det så stod alltihopa kvar som jag egentligen skulle ha sagt. Däremot, när man babblar så här, så är det alltid någon som säger att jag skulle vilja fråga om någonting. Inte sådana här frågestund, men vad är det jag har glömt som är väsentligt som jag borde ha vetat? Det är klart det är ju väldigt lite om bristat folk, men det har vi ju haft så många gånger tidigare när man varit ute. Något. Sen när de kom hem så säger de till varandra, ja, men åtminstone kunde sagt något om det, för det vill jag höra. Nu har vi chansen att säga det. Alla är så välfostrade. Tack.
Tack Henry för ett mycket intressant anförande. Henry tillhör ju den här torpvandringsepoken. Han var ju med och startade detta en gång i tiden som vi nu söker att fullfölja. Så de här uppgifterna som vi har i pärmen och i vårt kartotek, de härrör sig från Henrys och hans medhjälpares tid på 50-talet.
Ja.
Så där kort, hur gick ni till väga då? Ja. Hade ni studiecirkel?
Jo, det hade vi nog.
Ja, det finns många som
inte minns, ja. Ja, inte minns jag varför jag började heller, men farfar är född här och jag tror att jag hade letat lite efter hans förfäder som bott överallt här i trakterna. Och sen var det Rudolf som stötte på hot att man skulle göra någonting. Han ledde studiecirklar i början, det är möjligt jag var med också. Men det jag glömt att säga det är, det finns ju en massa pensionärer som alla säger, tänk om man hade frågat farfar och morfar när de levde och de kunde berätta så mycket. Vad, och man hade skrivit upp det, vad det skulle vara skojigt att veta nu. Nu är ni morfar och farfar och sitter med statsunderstöd och har gått om tid. Är det någon som gör någon ansträngning själv och skriver upp lite? Det är precis omöjligt. Men ni får ju alltid någon papperspåse i Svenssons affär när ni går dit och handlar. Och när den är lite flott ut och vinerbröd och sånt där, då kan man ju ha något att skriva på. Så alla har någonting att berätta. Och när man frågar folk så säger de, ja, det vet jag ingenting om, men jag har hört det och det. Och så berättar de en timme eller två. Men inte har något att säga inte. Och det där som var och en vet, det tror alla att det vet ju allihopa. Men det är ju så att jag vet en liten detalj och den vet en liten detalj och den vet en liten detalj. Och tillsammans så blir det rätt bra. Men man måste ha ett nedtecknat för, ja, det finns ju en annan minnesgod människa här, det vet jag, som har allt i huvudet som ni vet också. Men vi andra, vi måste ha det nedtecknat. Och tänk om andra pensionärer då kunde sitta och skriva, så säger de att, ja, man ser ingen kan läsa vad jag skriver. Det vet ju både Sonja och Carl Gustav och jag att den förmågan, den har vi ju, att läsa vad som är skrivet. Risken är ju annars att hemskt mycket av detta försvinner. Och vi som är inte pensionärer än, men bra nära, vi har ju inte den kunskapen som de gamla människorna har haft.
Ja, det var en uppmaning till alla. Om ni sen inte är morfar eller farfar, ni kan ha mycket att teckna ner på Svenssons påse i alla fall. Vi säger ett stort tack igen till Henry och kvällen lider mot sitt slut. Vi tackar än en gång alla er som har ställt upp under de här åren. Och vi lovar att vi kommer igen i en eller annan form. Och kanske ber om lite ytterligare igen. Men ikväll får det vara nog. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.